I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Idag så har vi med oss en gäst som heter Erik Nässén. Han är expert inom allt som har med bilar att göra, alltså finansiering, vad man ska tänka på när man köper bil, vad man ska tänka på när man säljer sin bil och liknande. Och jag är själv med Erik idag för vi har sjuka barn, och idag blev det så att Karin får ta hand om barnen. Nej, det är inte stereotypiskt. Jag kunde ta hand om dem såklart. Men Karin menar att det här är din hjärtefråga. Sätt dig och snacka med Erik. Få ut det bästa möjliga till våra lyssnare. Så det är jag som kör här med Erik om en liten stund här. Och det har blivit otroligt. Jag spelar in där i efterhand, det är inte jättekonstigt, men det blev ett otroligt bra snack som är sjukt givande. Vi har själva anlitat honom för rådgivning kring när vi ska köpa våra nästa bil, och ni kommer höra i avsnittet att det finns sjukt mycket att tänka på och mycket pengar att spara vid ett bilköp. Så jag gör så att jag lägger en jingel här och så drar vi igång avsnittet med Erik. Du lyssnar som vanligt på Sparmakarpodden med mig, Johan Persson, som sagt är ensam idag. En podcast där vi pratar om sparande, investeringar och förfölja vår väg mot ekonomisk frihet. Som gäst, som jag nämnde introt här, så har vi Erik Nässén. Välkommen Erik.
Tack.
Vad säger man Nässén?
Man säger Nässén. Det låter bra. Ja.
För jag ser inte den här lilla apostrofen i, vi sitter ju via Teams. Jag ser inte den här.
Jag brukar undvika att ha den med datorn.
Ja, jag fattar. Hur mår du?
Nej, det är bra. Det är bra. Det börjar vara vår.
Ja, precis. Är det extra roligt som bilintresserad? Att det blir vår.
Tillskruset har försvunnit och man slipper stenskotten, brukar det.
Just det. Ja, när är det? Det borde ju vara nu någon gång.
Ja, det är nu de börjar ta upp gruset ofta.
Så ja, just det.
Det är mycket stenskott på våren i och med att gruset tinar fram.
Vi har ju snackat tidigare på det att vi kollar på man säger inte en ny bil, men en annan bil.
Ja.
Och då har vi märkt, vi har en vit bil idag, att vi hade gärna velat ha en svart bil när vi pratar om stenskott.
Ja, då kan man säga att svart bil är det sämsta nästan. För ofta har bilar vit grundfärg under. Ja. Så när du får stenskottet får du en vit prick istället.
Ja, precis. För jag sa till någon av de här handlarna, bara, fan, vad mycket prickar det liksom. Och han bara, jo men du har samma på din vita egentligen. Liksom.
Ja, precis. Fast det syns inte.
Nej, exakt. Du, jättekul att du är gästar här. Mm. Och vi kör alltid ett litet segment med våra gäster.
Ja.
Som heter ett gäng frågor.
Ja.
Så att man får lite börja lära känna dig.
Ja.
Går det bra?
Ja då.
Vi börjar med, vem är Erik Nässén?
Vem är jag? Bilintresserad kille som jobbar i bilbranschen länge. Nu håller på mycket med elbilar men även vanliga bilar. Vad gör jag mer? Gift, två, jag har sett tonårsdöttrar, får jag inte säga längre för de är över 20 snart båda två. Det när det gäller ekonomi, man funderar hur ska de någonsin kunna flytta hemifrån?
Ja, precis, exakt. Har du uppfostrat dem rätt där?
Ja, det vet jag inte. Nej. Men de försöker, de har fått order att spara ända sedan de hade sitt första studiebidrag i alla fall. En del av studiebidraget har de fått spara varje månad. Med tvång.
Vilken grej. Och de har ändå gjort det liksom. De har inte
nallat. Kan man säga, bara så här, vi har gjort så de har ett liksom, alltså, så här, lönekonto om man trycker så. Ett sparkonto och sen när de fyllde 18 då fick de öppna ett par Avanza och flytta in där och försöka pilla lite.
Skitkul. Ja, vi ska inte fastna. Det är egentligen snabbfrågor. Men skitsamma. Ja. Nej, de behöver inte vara snabba. Ja. Du, vad har du för livserfarenhet? Arbetslivserfarenhet.
Jag var tekniker inom försvaret ett antal år. I övrigt har jag varit mest i bilbranschen och mycket på importörsnivå och utbildat mycket bilsäljare genom åren.
Okej, så du har verkligen jobbat med bil?
Ja, det har jag, och framförallt i själva att man säger säljet också, och i konkurrentbevakning hade jag på titeln på visitkortet ett tag också.
Har du sålt bilar?
Ja, det har jag också gjort, men inte i någon stor omfatt. Förutom egna bilar hade jag haft, tror jag, 110 stycken eller något sånt där. Sen 18.
Har du haft 110 bilar?
Ja.
Herregud. Jag har haft 2.
Ja, jo, men vi är alla olika.
Ja, det måste vi komma tillbaka till, 110 bil. Det är ju helt... Men du har inte varit så här stjärnsäljare på Porsche?
Nej, jag har inte varit någon stjärn. Nej, jag hade egen firma ett tag. Så jag har inte varit anställd av någon annan.
Nej, okej. Var kommer bilintresset ifrån?
Det kommer nog från ett teknikintresse. Och alltid tyckte jag var kul med teknik. Så att det är den biten. Eller motorer och allt sådär. Från att jag cyklade runt i byn där jag växte upp och reparerade cyklar hos tanten. Och så fick man 5 kronor, vilket var jättemycket på den tiden. För vi pratade 70-talet. Till att ha haft en jullångare faktiskt. Och en massa konstiga saker jag haft i åren.
Men du har inte varit det här verkstadskillen liksom?
Meckat. Nej, inte. Jag har nog meckat min beskärda del. Men det är inte det som har varit intresset. Det har faktiskt varit intresset att köpa och sälja bil sen jag läste en bok en gång på 80-talet.
Just det. Men jag vet att när vi snackade tidigare. Så du har nämnt att du haft elbil typ sen, vad var det, 2013
har jag kört elbil.
Det låter helt sjukt. Fan, i mitt huvud fanns det inte ens en elbil 2013.
Ja, det fanns några, så att det har hunnit med. Så jag har haft 16 elbilar också.
Vad var det för märke då?
En liten Volkswagen e-app. Fantastisk bil, 360 lång. Vi har en liknande nu, en syskonbil till den kan man säga, med Seat Mii. Otroligt trevlig, vad ska man säga, andra bil, har ju sån. Lätt att parkera, smidig att köra.
Vad heter den första, sa du?
Volkswagen e-app.
Måste jag googla på sen och se hur den ser ut. Hur långt gick den liksom? 2 mil?
Den gick väl, alltså, man kunde räkna med 7-8 mil som kortast och i bästa fall 13-14 mil.
Ja, det var coolt alltså.
Det fanns 2 snabbladdare i Sverige på den tiden. En var väl 30 mil bort och en var 45 mil bort. Vi ser, man kom aldrig dit.
Nej. Ja, herregud. Ja. Vad kör du för bil idag är nästa fråga. Du har ju sagt en utav dem då.
Men... jag har en Seat Mii har vi som andra bil. Och så har jag en BMW i4. Och sen har jag 2 bilar till också. Men...
ja, men då kör du inte.
Kör jag den i4-an, elbilen. Ja.
BMW alltså. Ja, spännande. Du kör, okej. Ja, jag ska inte fastna där. Vi har också velat ha en BMW. Men ja. Vilket är ditt bästa bilköp ur en ekonomisk synpunkt?
Det beror på vad man ska räkna. Men bland det bästa, det var någon Kia EV6 jag körde som jag köpte ny. Och jag tror jag fick 165 000 mer än jag köpte den för som ny. Det var faktiskt 2 år sedan någonstans.
Så. 165 000 mer än du köpte den för?
Ja. För det var de helt galna perioden när folk bara skulle ha, det fanns inga att köpa och man fick bonus och så vidare. Så då slutade det så. Sen har det även att göra med att jag har företag då man köper det. Man lyfter lite moms och det finns, men det är inte det som är stora grejen, utan det var att den det var, marknaden var så då, så det har hänt mycket på marknaden nu sista året.
Mm. EV6 också, den är inte jättegammal. Jag kollade in den, vi var på Förenade Bil här i Göteborg.
Ja.
Så kollade jag in den här EV9an.
Ja.
Fan, vad god den verkar alltså.
Lite stridsvagnskänsla på den. Nej, men jag testade den ett antal gånger och var nästan på väg att köra en sån, men jag får se vad nästa bil blir. Man ska också veta att den är inte så mycket, så stor som man tror. Alltså, den är jättestor. Men den är ungefär som en Volvo XC90 eller man ska säga liknande. Men den ser inte så mycket.
Ja, det känns som motsvarigheten. Ja, ja, det ser, för att den är lite så här fyrkantiga liksom.
Ja.
Yes, du, vad investerar du i?
Det är lite blandat. Jag har väl allt möjligt, till att säga. Teknik, ny teknik. Elbilar har väl också hängt med där lite grann. Annars är det ganska det tråkiga indexfonder och liknande som man kanske...
Det är inget tråkigt med indexfonder, Erik.
Nej, men det är väl stabilt och bra.
Ja, precis.
Bilar investerar jag väl då i, kan man säga.
Inte bra enligt oss. Det är ingen som lyssnar där som ska ge sig ut och försöka göra 165 000 på en bil här.
Nej, det är svårt. Nej, man försöker minimera förluster, brukar jag säga.
Ja, precis. Ja. Exakt. Du, sista frågan. Vad gör du helst en tisdagkväll klockan 7?
Sitter i soffan, käkar ostkrokar och kollar på Blocket.
Ja, Blocket. Ja, jag gillar det.
Ja.
Kul. Du, vi ska snacka lite om vad du gör. Innan vi går in på liksom hela bilgrejen så ska vi prata om... vad kan man säga? Kallar det att det är din verksamhet?
Ja, det kan man säga. Ja, det är det.
Mm. För du driver ju elbilsexpert.com.
Ja, och det är väl en bakgrund att jag håller på med elbilar. Men det är min hemsida som heter så. Men idag är det mera bilrådgivning. Och det är även vanliga bilar, inte bara elbilar. Så att...
Mm. Men vill du berätta lite om alltså hela rådgivning, vad det är du erbjuder, vad är hela tanken, hur det uppkom och så vidare?
Ja, alltså bakgrunden är att jag håller på mycket med elbilar, för många som hade frågor om det egentligen. Men nu kan jag säga idag fokuset skiftat lite grann. Så idag är det väldigt, jag hjälper folk som ska köpa bil. Mm. Egentligen att räkna på dem. Är det en privatperson, då är det ju så att säga... Mm. Hur man hittar kanske rätt bil, vad det faktiskt kommer att kosta, vad olika alternativ kommer att kosta. Ska jag privatleasa eller köpa eller liknande? Mm. Är man dessutom företagare, då tillkommer ju hela biten med att jag har möjlighet att ha en bil på företaget och förmånsbeskattning och allting. Och allt det här har ju ändrats ganska mycket, regelverk, allt ifrån bonus-malus, om vi pratar då alltså bensin- och dieselbilar, mycket fordonsskatt de har där, till skattesystemen och förmånsvärden och allt möjligt. Så det gör att matematiken blir ganska liksom, att säga, det blir många saker att ta hänsyn till, framförallt när man börjar blanda in begagnade bilar och liknande.
Mm.
Så då är det ofta att folk tar kontakt med mig, de vet ungefär liksom, vi behöver en ny familjebil, vi har den här budgeten, och då kan man säga finessen, eller det finns ingen annan som mig då, men det är väl att jag är oberoende, så kan lika gärna vara en Volvo som en Kia som en Toyota som jag rekommenderar och tycker, eller rekommenderar, det vi räknar och jämför, och det kanske visas att den skulle nog passa bäst. Jag har liksom inget egen intresse att föreslå någon viss bil.
Nej, precis. För vi själva tog ju hjälp av dig här av veckan.
Ja.
Och alltså det vi kan säga, jag tyckte det var så himla bra att du tog fram olika typer, eller vad säger man, olika modeller.
Ja.
Och det är som du säger, det var liksom, jag vet att det var någon, en Ford Kuga, det var en Passat, Kia, det var elbilar. Alltså man verkligen fick se de olika skillnaderna på, och hur liksom hela kalkylen, vad det gjorde.
Liksom. Ja.
Baserat på så här var en laddhybrid, här var någon diesel, här var någon bensin. Ja, vi kommer in på allt sånt sen. Mm. Men det tyckte jag var, man fick verkligen upp ögonen för. Och även att du kunde säga att så här, det här skulle jag ha valt. Och det här är liksom, och vi, det är vi själva också så här, det här får vi mest bil för de pengarna vi vill lägga liksom.
Ja, för man säger bil, alltså ekonomi av bil, det är ju bara en aspekt av det. Jag har själv bara köpt en bil en gång på distans som jag ska få dit och ska sätta mig, så ryms jag inte bakom ratten. Alltså en bil är ju någonting mer än bara pengar. Du kanske ska ha in barnvagn och grejer, du kanske ska ha ett visst körmönster. Så att man får aldrig glömma bort det, och där kanske min bakgrund är jättevärdefull. Där jag håller på med konkurrentbevakning, så vet jag i princip hur alla bilar är och allting. Och vill du ha en väldigt tyst och bekväm och komfortabel bil, då gör det kanske att men då är det inte lönt att vi tittar på vissa bilar, för de är inte så.
Nej, men precis.
Så att det är mycket sådana aspekter också, så att säga, som man ska väga in, för det är så mycket mer. Annars fokuserar man bara på ekonomi, och det kan ju också vara rätt, och i vissa fall gör man det.
Ja, och jag kan önska att vi tog hjälp av dig innan vi köpte Kian. Och det är inte ur en ekonomisk synpunkt, utan snarare så här. Alltså, jag gillar hela SUV-grejen, liksom att man sitter lite högre och hela det. Men vi köpte den för att vi skulle få barn.
Ja.
Och när vi första gången skulle få in en barnvagn, då märkte vi att så här, fan, den här bilen är ju hög. Den är inte djup. Vi har ju allt fram tills, nu ska vi ju titta på en ny bil. Men vi har ju den, varje gång vi ska få en barnvagn så behöver vi liksom pussla som Tetris liksom. Och så ser man så här kompisar som har barn och har vanlig kombi som bara slänger in dem liksom i bilen så här. Man bara, vad fan köpte vi en sån här bil för?
Nej, och jag hade en jag hjälpte här i förra veckan. Hon körde då igen, hade en privat leasing på en liten Kia Picanto. För er som inte vet vad en Kia Picanto är, så kan ni tänka storleken större än mopedbil typ.
Ja, verkligen.
Den är 360 lång, och sen helt plötsligt bytt jobb, jobbar med hundar och skulle hålla igen på budgeten. Så budgeten var ungefär 150 000. Och egentligen kan man säga att budgeten är bara en sak. Och man kan ju tycka så här, men köp en Tesla för en låg månadskostnad, kanske någon tycker eller tror. Men det hjälper ju inte om man har budget 150 000. Då når man liksom inte upp till. Det blir konkret grej för många. Och då kan man ju säga att jag tror att igår åkte hon hem i en stor Seat Leon kombi. Det vill säga att en golfkombi eller någonting.
Ja.
För i stort sett, begagnad naturligtvis. Som i slutändan blev ungefär som åka Lisa en ny Kia Picanto. Så hon, och då kan man ju tänka att hon, jag vet inte vad hon var i ålder, men hon var nog 25-30 år, men liksom så här, hon var intresserad och jobbade med hundar. Hon hade inga barn, och det vet man alltid så hur det blir, men det kan ju bli att man träffar någon som har helt plötsligt ska in barnvagnar och grejer och hundar där bak.
Visst.
Och det får man inte in i en Kia Picanto, kan vi säga.
Nej, den är det typ lite Nissan Micra?
Ja, ännu mindre, storlek mindre faktiskt.
Åh, herre.
Så att det var som min e-app vi pratade om innan. Den är 360 lång. Alltså vi tar en vanlig Golf, den är 430 lång. En vanlig Passat eller V70 är 480 lång. Alltså 4,8 meter. Och den här är 3,6 meter. En Kia Picanto, så det är en väldigt liten. Men det är klart, en väldigt liten bil blir ofta billig. Men det var, hon skulle börja pendla 10 mil om dagen. Och då är det ofta kanske en liten bil inte så rolig att sitta i. Sen kan det också vara att du stöter på en älg helt plötsligt på vägen. Då är det inte heller trevligt att sitta i en liten bil. Så det är mycket såna här aspekter man behöver, eller jag tycker är viktigt att väga in, utöver bara att det ska vara billigt eller en viss kostnad.
Ja. Nej, precis. Verkligen. Om man vill, hur kommer man i kontakt med det då?
Enklast är att titta på min hemsida som är elbilsexpert.com. Där finns det hur man kommer i kontakt med mig, och det står bara även beskrivet hur det går till och vad vi gör och allting. Så här.
Just det.
Då man kollar och räknar. Och normalt så här, då har man, eller i princip alltid har vi då ett teamsmöte där man då går igenom det så att säga, alternativen vi tittar på olika sätt. Och ibland kan det vara någon som ringer och säger jag vill köpa en Tesla modell i Volvo XC60, jag ska beställa den nästa vecka, kan du hjälpa mig att räkna vad det kostar? Och då är det kanske en specifik bil man tittar på, hur man kan skaffa den på billigaste sätt.
Just det, och hur man kan finansiera om man vill ha eget företag eller just det. Jag vet att så här, det som jag tyckte var så himla. För vi har alltid, när vi själva har räknat, då har vi så här, ja men vi kan inte hitta en billigare bil. Hur vi har vridit och vänt i säkert över ett år på våran Kia Sportage. Den är billig i skatt, jag tror vi betalar 1500 spänn i skatt liksom. Den är billig i drift, vi har cashat den. Och vi bara, nej, vi går inte komma ner liksom. Och sen så när, efter vårat snack så bara, så visade det sig att så här, för någon hundring eller två i månaden så kan vi köra en 2021 Volkswagen Passat liksom.
Ja, för det är det också många precis som säger, ja, men våran bil är cashad och den är gratis. Nej, men den är ju inte det, för du har ju lånat pengarna av dig själv. Skulle du exakt privatleasa en bil så kunde du ta dina pengar och sätta den på ett bankkonto, ja, och få 4% ränta idag. Så det är kanske ett misstag många gör. Nästa är också så att säga, ja, men den är ju cashad och kostar inget. Jo, men den faller ju värde för varenda månad du kör. Sen kan det vara mycket eller lite den faller, men det är ju så att säga otvetydigt så i princip att i praktiken alla bilar faller i värde mer eller mindre.
Precis.
Sen har man då vissa punkter som slitage och service och, kan man säga, den biten som man behöver räkna med som man inte ser löpande, utan det dyker upp när, och då kan man ju säga sannolikheten för kostnader ökar ju desto äldre den blir. Och det sista är också, kan man säga då, marknadsaspekter, att som vi pratade om lite då vi hade det mötena också, att när är det dags att sälja den här bilen av andra anledningar kanske än rent tekniska eller rena liksom utgifter. Det finns andra anledningar. Den är fortfarande attraktiv, den kanske är fortfarande täckt av garanti eller försäkring, men det är den inte ett år senare. Så att mycket, det är mycket mer aspekter än många tror, att det handlar om liksom bara ren och skär matematik.
Ja, precis. För jag tänker direkt på hur man räknar på vad bilen har kostat. För jag vet att du sa att du hade lyssnat på det avsnittet vi hade tidigare om bil.
Ja.
Och så här, ja, men du sa att ändå att jag var inne på rätt spår.
Ja.
Men det var lite grodor liksom så här, det här, ja, ja, men du liksom, och det är ju en, det var, jag tycker det var väldigt svårt, för att vi räknade på vad den har kostat oss.
Mm.
Och om man vill räkna på vad den har kostat oss, då är det ju liksom om hur mycket har vi lagt på bränsle, försäkring, servicear, värdeminskning. Vad är det mer?
Skatt, bränsle, skatt, ja, reparationer, ja, däck, alternativkostnad på ränta. Och egentligen så här, det är lätt att veta om man ska gissa vad gårdagens lottorad var idag.
Mm.
För den har du ju facit. Det svåra är ju att gissa framåt, så här, bedöma framåt korrekt. Så som många gånger tycker man att det är lätt bakåt. Ungefär som aktier, att historisk avkastning, ingen garanti för framtida avkastning. Bara för att det inte gått sönder förut så innebär det inte att den inte kommer gå sönder snart.
Nej, och det var det som var problemet, för att då tittade vi så här, ja, vad har den kostat oss? Ja, det är det den kommer kosta oss framåt också. Men när vi gjorde tillsammans med dig kalkylen, då såg man ju så här, nej, det är klart som fan den inte kommer kosta samma. För nej, den är både äldre.
Ta bara de som har haft bilar, vi säger 5, 6, 7 år. När de skaffade bilarna låg bensin- och dieselpriset, om det var en sån bil, i 12-16 kronor. Och idag ligger vilken 20, men i fjol låg det kanske 23-25 kronor. Och bara där kommer det att slå och ändra sig ganska mycket. Och sen har det också saker att det som var en garantireparation för 2 år sedan kommer att vara en reparation du får betala själv 2 år senare. Och sen blir det också så här mycket, så här, då brukar jag fråga till exempel, så har ni bytt bromsar på? Nej, men de börjar nog vara dåliga. Ja, men det får man nog räkna med på de här milen. Har ni bytt 12-voltsbatteri? Nej, men det har vi inte gjort. Ja, men det får man, och då kan man börja så här, kan man bilarna även tekniskt, då kan man börja se vad är normala reparationer. Sen de onormala, de får man ibland bara svälja, eller så har man då försäkringar som täcker det. Så att i och med att man ska så att säga spå framåt, så blir det lite annorlunda än att titta hur det har varit bakåt. Och framförallt framåt blir det också mycket mera saker än bakåt blir det bara ren matematik. Det är egentligen bara att ta alla kvitton, räkna med, ja, fråga precis vad man blir bjuden för bil, så får man fram en siffra. Men den hjälper inte riktigt framåt. Och det vet jag till exempel att en del på värdeminskning räknar fram en procentsats. Vi pratade lite om det. Och då kanske
den tyckte jag var himla intressant. Du får gärna berätta det.
Ja. Ja, men många kanske räknar så här, ja, men köper jag en bil faller den, vi säger bara en siffra, låt säga 15% per år, så tycker de det är jättebra, så lägger de en kalkyl och så kan de ta Excel och de kan ha 7 decimaler om de vill och tycker det blir en jävligt exakt siffra. Problemet blir, om du tittar som ni såg då på exempel en Passat GTE som vi tittade på, där vi tyckte kanske att den bilen ni tittar på rätt pris någonstans började vara 260 000 typ. Och så räknar man 85% bort och så landar man någonstans på det. Men det finns ju exakt likadana bilar till salu för 320 000. Mm. Och då är frågan, räknar jag 85% på de 320 så landar jag på en helt annan siffra. Mm. Men vi ska ju inte tro, om de här bilarna var tekniskt i stort sett identiska så kommer de ju vara värt lika mycket om 3 år. Det vill säga att köper du den 50 000 för dyrt från början så går det ju inte att räkna samma procentsats. Och därför blir det ju, vad ska du då räkna de här 15% på? Och det ska du ju så få räkna på någonstans av, hur ska jag uttrycka det, korrekt marknadsvärde. Men hur ska du då avgöra vad som är korrekt marknadsvärde så att du hittar en bil som du köper till? Eftersom det är så stor spridning på prisbilden. Du kan hitta samma bilar hos olika handlare och så skiljer det på den typen av bilar plus minus 25 000 jättefort.
Ja, precis. Verkligen. Så bara så här, konkret så menar du att köper jag en bil för 300 000 och vi säger att den ska gå ner 50% på 3 år. Då hamnar vi på 150 000. Men ja, köper jag den istället för 350 000 så hamnar det på 175 000. Ja. Vad är egentligen korrekt?
Ja? Ja, då ska jag ju säga att det korrekta är ju då att om det finns bilar för 300 000 till salu som inte är liksom något konstigt på eller sålda. Och så finns det de som kostar 350, då ska jag säga att korrekt marknadsvärde är nog ungefär 300 000. Det vill säga att du behöver hitta de som ligger rätt i pris för att sen kunna i så fall använda någon matematik och säga. Man kan ju vända på det, säga att någon glad, trevlig handlare tycker att den där bilen är värd 500 000. Hur ska man räkna halva värdet då? Om de flesta sätter 300 till 350, men någon tycker, men vi har ju rosa Passat GTR med lila läderklädsel, vi vill ha 500 000 för den. Och därför blir det lite för trubbigt att bara tänka en procentsats av inköpspriset.
Men finns det någon generell ungefär procent man kan tänka?
Ska man tänka på begagnade bilar, ja men då är 15% rätt vittigt. Men det bygger då på att man ska säga startvärdet är ungefär vad en sån bil bör kosta. Och då behöver man egentligen titta på mer hela marknaden, utbudet för den typen eller den modellen för att avgöra, är det här ett normalt pris på en sån eller är det här ett som sticker iväg någonstans eller är den här bilen konstigt utrustad, felaktigt miltal, alltså någonting som inte är standard. Mm. Och där blir då tankegrod om man tänker att alla bilar har ett korrekt pris i förhållande till vad de är, men så är det ju inte.
Men är det 15% per år?
Per år.
Per år, ja. Precis.
Och på 3 år blir det då 0,6 ungefär. 40% på 3 år. Om du har köpt den till hyfsat liksom mark där den ska, där det ligger, och då menar jag där det ligger rätt i marknaden så att det verkligen finns kunder och det säljs bilar på den nivån och de är sålda kanske inom ett par veckor och så vidare.
Ja, men just det, precis. Verkligen. Jag tycker så här, för vi försökte ju räkna på vad vår bil kommer kosta oss framåt, men jag tror vi, när vi tittade så skilde det ju typ 2000 spänn än vad vi själva hade räknat på i månaden. Och det var ju framförallt, tror jag, nu jag kommer inte ihåg exakt den här kalkylen, men jag tror det var mycket kring service, var det, va?
Ja, alltså det många tappar bort, det är vad kostar det faktiskt att serva. Så minns man gladeligen någon trevlig faktura man fick som var bara på sil så mycket pengar. Eller så minns man någon otrevlig faktura som var på jättemycket pengar. Mm. Och det är väl ungefär som man minns alla sina fester i en dag. Några fester var bra och några var dåliga. Ja, vissa har fastnat bättre. men och någonstans blir det då, hur ska, och då är ju också igen, då tittar man bakåt vad man har varit med om. Och sen kanske man inte har någon aning om den här nya bilen, en Passat GT till exempel, att den har ett dyrt oljebyte vid 6000 mil. Som kan kosta ganska många tusenlappar. Vi kan ta en elbil, Kia e-Niro, och den har ett ganska dyrt kylvätskebyte på de äldre. Vi har bara 4500 mil. Vissa bilar har kamrem, men det är väldigt att alltså man byter kamremmen vid 10 000 mil. Det är extremt ovanligt idag, ska jag säga. Det finns nästan inte. Men många har kvar det i huvudet. tar vi service då, så att säga, så blir det... Service ska vi ändå säga, det är de regelbundna, planlagda sakerna som ska bytas utifrån tillverkarens liksom intentioner, man uttrycker så kan man strunta i det och göra själv eller leja bort det till lokala OK-macken och så blir det lite billigare. Men man ska veta, bor man i en storstad, lämnar till någon Volkswagen, Volvo, handlar liknande, då är timdebiteringen är över 2,5 tusen i timmen för det de gör. Och då tickar det ju iväg pengar.
Då liksom. Går det snabbt, ja.
Det blir fort 8-10 tusen i en faktura med delar och allting. Och då har vi ändå pratat om liksom underhåll, ungefär som att städa hemma. Nu har vi inte pratat när någonting går sönder. Vad kan jag förvänta mig att gå sönder och vad kostar det? Och då beror det också lite på garantier, men väldigt mycket normala reparationer har inte med garantier. Alltså det är typ bromsar helt enkelt, för ofta att de kärvar ihop och behövs bytas. 12-voltsbatteriet i en vanlig bil, alltså startbatteriet för startaren, det är ofta slut på mellan 5 och 8 år. Det är väl de två vanligaste. Däck sliter naturligtvis för varje mil du kör. Det går också att se, och då är det också stor skillnad idag på till exempel elbilar som ofta har 19-tums däck. Och sen är det väldigt lite mönsterdjup från början för att tillverkarna har valt så. Då kanske du har en fyrdubbel kostnad, milkostnad, mot för att köra en mindre bil med en 15-tums däck som är mycket billigare. Så att det är många sådana. Och sen har vi då hela den här finansieringsbiten. Om vi backar bandet några år, då räntor var 1-2%. Då kan man säga att det spelar ingen större roll om bilen kostade 150 eller 600 000, för räntan var så lite.
Ja, exakt.
Idag när en vanlig bilhandlarränta är 8,5%, då det inte är kampanj, då börjar det liksom ticka mycket pengar, då bilens prislapp sticker iväg.
Ja, verkligen. Men alltså, och det som jag var väldigt glad för efter vårt möte, det var kring det här, vad kallas den för, 6000 miles service.
Service, ja.
Ja, men, och det märker man nu när jag pratar med bilhandlaren, att jag nämner inte den i början liksom. Jag vill att så här, att det, för vi pratar kostnader och vad de kan kosta mig liksom, men de nämner aldrig den, så det blir alltid jag som får fråga liksom. Och de sa, nej, den är inte gjord då. Så jag menar, nej, men är den dyr? Ja, men den kostar lite så här. Och det hade ju aldrig jag vetat om inte jag hade snackat med dig.
Nej, och lite är väl kanske också det man har nyttan av, att liksom att man kan kanske, eller jag säga, framförallt undvika stolpskotten och liksom de djupa groparna och de stora misstagen och hamna ungefär i rätt och snällfåran. Och en sak vi faktiskt inte har pratat med det här, det handlar också kanske att, om man ska uttrycka sig, att sälja bilen i tid. Lite som man tänker så här, om man spelar schack, då är ju målet schackmatt. Och så tänker jag alla drag fram till att det ska bli schackmatt. I bil och bilekonomi, då är schackmatt den dagen den säljs. Och då kanske jag vill välja att sälja den, till exempel kan vara taktiskt att sälja den innan, medan den fortfarande har fabriksgaranti, för att då är det mycket tryggare för nästa köpare. Jag kanske ska välja att sälja den innan maskinskademomentet i försäkringen har upphört, för att då har jag levt med ett försäkringsskydd hela tiden. Eller så kanske jag sälja den innan ett visst miltal, för att olika kundgrupper letar bilar upp till olika miltal, ungefär som på Hemnet vill leta med olika parametrar. Och när jag då kanske har kört 11 000 mil istället för 9 000 mil, då är det en annan kundgrupp, och desto högre mil desto mindre vill de betala. Så då kanske det kan vara som ett, man ska säga, bli som ett trappsteg när det är värt. Ja, men det är bättre att sälja där istället för att rasa ner där. Och har jag väl rasat dit, då kanske jag kör ett år till. Så det finns, och sen har du ju även så här, däcken byts vid vissa miltal, och det vet man ungefär vad det är. Så många, det handlar egentligen om att man väver ihop allt det här, liksom ekonomin, finansieringen, tekniska biten, servicen, matematiken, de här stegen med, det är då man kan så att säga twista och vrida och se att varför blir den här bilen troligtvis mycket bättre än den där bilen. Och då ska man ändå veta att 500 kronor i månaden på 36 månader, det är ju 5 gånger 36, det är 18 000 kronor. Så kan jag lösa, få 500 kronor billigare i månaden, så är det 18 000 på 3 år.
Ja. Finns det några andra sådana här fällor? Eller vad är jag tänker, de vanligaste fällorna som man gör? Alltså, och då tänker jag kring nuvarande bil. Liksom. Att antingen om man ska räkna vad den kostat, eller vad den ska kosta framåt, eller när man ska sälja den.
De vanligaste man säger kring sin nuvarande bil, man tänker tokigt, man säger, ja, men den är ju betald och klar. det är som att säga att jag bor i ett hus som inte kräver underhåll, eller vad man nu ska säga. Nej, men den fortsätter ju faller i värde, det vill säga, säljer du idag får du ett pris, säljer du om 3 år får du ett annat pris. Och då har man tappat bort att jag har ju så att säga investerat pengar i den. ungefär, jag äger den utan lån, men jag har ju istället lånat pengar av mig själv. Det är den vanliga.
Men vill du utveckla den för de som lyssnar? Alltså hur menar du då att man har lånat?
Jo, jag har ju exempel köpt en bil för, jag har en bil för 200 000 utan lån.
Ja.
Då har jag ju bundit 200 000 i bilen som står där på gården. Mm. Jag hade ju kunnat satt de 200 000 på ett sparkonto. Där man idag får ofta kring 4% på nischbankerna. I och för sig får man skatta 30%, så då kan man säga får man 2,8% blir det va? 7 gånger 4, 28. Då kan man säga så 2,8% ränta. Och sen hade jag då kunnat privatleasa en bil istället. Då har jag ju fått ränta på det kapitalet. På den där 200 000 hade ju gett mig ränta då att finansiera, hjälpa till att finansiera den där privatleasingen.
Mm.
Och när vi då väljer att vi så äger bilen, då kan man säga i en sån kalkyl, då straffar jag den med 4% ränta som jag då har lånat av mig själv, eftersom jag valde att inte sätta det på ett bankkonto.
Precis.
Och sen ska man ändå veta att om då bilen sjunker till 100 000 på några år, så efter några åren då är det ju bara 100 000 jag har lånat av mig själv. Så ska man räkna det korrekt, så kan man inte räkna på startvärdet. Man måste räkna in liksom hur mycket jag ligger ute med i genomsnitt över tid.
Precis.
Och det här är ju ungefär som med aktier och ränta på ränta och indexfonder och allting, så att säga, att man måste förstå att låsa upp pengar, så är det förknippat med antingen en kostnad helt enkelt. Tar vi andra saker, många fokuserar för mycket på och tror att det här med bränslet är en stor grej. Ja, men den här är så snål, den här drar så mycket, ja men jag får ju en bensinräkning varje månad. Jag brukar ha det, jag hade någon här om dagen. Jag vet inte vad jag sa det till er då, hade att vi kan ju ta den här bilen och säga att du kör 0 mil. Gjorde jag det exemplet, säga att du sätter en brevlåda på garageporten.
Mm.
Och då kan man säga, om du bara köper den här bilen, ställ in den garaget och inte använder den, och den kostar 4 000 i månaden. Det är som att gå förbi den där garageporten och stoppa ner 130 kronor varje dag i en postlåda. För det är 130 kronor gånger 30 dagar, det är ungefär 4 000.
Mm.
Så man kan säga, köp bilen, ställ den i garaget, kör inte en meter, gå och stoppa 130 kronor i en brevlåda på väggen varje dag, känner hur det känns. Då har vi inte ens börjat köra den. Och sen om då bränslekostnaden är en 100-lapp i månaden eller per dag, eller något sådär, alltså 1500 kronor i månaden, det är ungefär 50 kronor om dagen.
Mm.
Du stoppar alltså ner 130 kronor i värdeminskning och allting, och service och försäkring, och så stoppar du en 50-lapp i bränslet.
Ja, precis. Du tänker att man lägger för stor vikt vid
bränslet. Man lägger för stor vikt och tror till exempel att jag kör en laddhybrid på el, det är så himla bra. Då brukar jag visa, men säg att vi kör den 100% på el eller 0% på el, och så ser man hur lite det slår, för du har ändå den här...
Mm.
Och så bara slår det där mycket. Ja, och då visst 40 eller 70 eller 60 eller 30, men... Mm. Men där är de där 150 kronor du stoppar i brevlådan.
Mm.
Det är väl där det är viktigt att tänka. För det är där du då kan spara mer pengar att göra rätt där.
Mm.
Det tänker många tokigt kring det här med service och reparationer. Många ser reparationer och service som något onormalt. Och så gick den sönder. Ja, men bilar går sönder. Det hör till liksom. Och då blir det, vad kan vi förvänta oss? Och då brukar jag säga så här. En del säger då till exempel, delvis ganska mycket korrekt, ja men jag kör min gamla bil, lagar den själv och det blir jättebilligt. Jo, men det blir det. Men du ligger ju ute på grusplanen och skruvar och byter bromsar som du lagt tid på att leta reda på någonstans, eller lejer grannen. Plus att bilen går sönder på väg till den där fjällsemestern. Och då kallar jag det besvärskontot. Det vill säga, hur mycket besvär är du beredd att ta för att spara de där pengarna? Och är man beredd att ta stort besvär, bärga bilen ibland, ligga och skruva själv, den går sönder på semesterresan, ja men då blir det regel jättebilligt att åka en gammal bil, men det kanske inte blir så rolig semester. Och då får man då väga den ekonomiska mot besväret. Och då blir det ofta så, mer besvär, mindre pengar. Mindre besvär, mer pengar. Men många vill då hitta kanske en kompromiss där. Var ska vi då lägga oss så vi troligtvis är på den ganska besvärsfria zonen utan att det kostar jättemycket pengar?
Ja, verkligen. Känner jag mig i det där?
Och en del som är duktig åt andra hållet på att räkna på det där, det är faktiskt de som är egenföretagare och egenkonsulter. Mm. Ja, men de tid jag lägger på att skruva på bilen kan jag debitera, alltså jobba med min kund istället.
Ja, just det.
Då blir det fort uppenbart hur mycket pengar det kostar att lägga ner tid, medan en del andra kanske är pensionärer och hur mycket tid som helst och ligga och skruva på bilen och inga möjligheter att liksom tänka att ja, men jag kan tjäna pengar på den tiden. Men då sätter de att jag tycker det är kul, säger de.
Ja, verkligen. Och det gäller ju, vi är ju själva så här att vi gillar att göra mycket själva, till exempel att så här, vi bygger mycket i vårt hus.
Ja.
Vissa som följer oss och lyssnar menar på att så här, men jag tar hem städhjälp för att då kan jag sitta och jobba istället. Liksom.
Ja.
Och jag köper hela den idén. Liksom. Men då gäller det också att man faktiskt inte ligger på soffan och kollar på serier. Liksom.
Nej, och att man då kan ha möjlighet att säga, men då jobbar jag. Jag har ju obegränsat med jobb jag kan ta till mig liksom, på något sätt.
Mm.
Och det är kanske ganska få förunnat även om man är egen konsult. Jag har ju mycket företagskunder också, men och så kan man vända på det och säga så här, bilbranschen som har drivit fram det här med privatleasing, det är faktiskt mycket, det finns massa anledningar bakom det som inte riktigt kanske så tydlig för en konsument. Det är ju ett snyggt sätt faktiskt att presentera en TSO-kalkyl, för i den månadskostnaden som är en privatleasing, där finns ju värdeminskningsparametrar, ränteparametrar, slitage på bilen, reparationer, service är med regel med, däck, försäkring kanske med. Du får ju liksom, kan man säga, en ganska gratis, eller säga, du får ju en automatisk sammanställning av vad det kommer att kosta i månaden. Och regel ska du bara lägga till bränslet. Skatten ska man inte glömma bort, och idag är ganska många som glömmer bort den. Ta med en sån här Kia Picanto jag pratade om, den minsta bilen. Mm. Skatten på en sån med automatlåda kan vara 5 500 per år. Idag.
Herregud.
Det är så här 450 spänn i månaden, vilket många tappar bort, för man tänker, men skatten kan inte vara så mycket, för min förra bil var 800 kronor per år. Jo, men det är nya regler som gör att det är stor skillnad.
Ja, precis. Men du sa TSO här. Jag tror du får förklara.
TSO, ja. Man kallar det Total Cost of Ownership. Alltså helt enkelt ett slags facit bokslut man gör efterhand när bilen är såld. Alltså det vill säga, man tänker, okej, jag ska ha med alla parametrar, jag tar alla mina kvitton inklusive inköpsvärdet och vad jag fick för den, inklusive finansiering, och lägger ihop alla dem plus liksom service och däck och reparationer och allting, då kan jag få en total cost of ownership, vilket är egentligen har ingenting att göra med prisnivån på bilen, där många också kanske gör en groda och tänker att en bil för 100 000 innebär en viss kostnad, en bil för 300 000 helt annat, och en bil för 800 000 en tredje kostnad. Men det stämmer kanske inte, för mycket hänger vad jag får när jag säljer den, hur mycket ränta, hur mycket går den sönder, drivmedel och så vidare.
Du var ju inne på det lite med leasing. Och det, när vi har liksom pratat med våra följare och lyssnare, så här, vad vill ni att vi ska ta upp med Erik? Och det är så många, de flesta frågar så här, ska jag leasa, ska jag låna, ska jag casha den liksom? Det är ju den frågan som alla undrar.
Och det är ungefär så där som att tänka, hur kommer mina barn bli?
Du får välja en, Erik.
Hur ska min fru vara? nej, men man ska säga, generellt sett, privatleasing synliggör en del av kostnaden väldigt tydligt. Det den inte fångar upp, det är det man ska kalla till exempel onormalt slitage. Det vill säga när du lämnar igen den, om det har blivit lite mer bucklor och repor och grejer än vad som kan anses normalt, då kommer du få betala en extra avgift då de byts in, och den har du liksom aldrig med i kalkylen från början. Sen finns det även andra parametrar med i det här, men jag skulle tänka sig en liten fallgrop jag vill nämna idag med privatleasing. Det är att vi har ju vant oss, vi har sett annonser på det, kampanjen 19,95 i månaden, 29,95 i månaden. Så tänker vi att det är en privatleasing som annonseras. Det vi ska veta är att de har väldigt mycket olika innehåll. Vissa är bara bilen, och så får du betala extra för vinterdäcken, service och såna här saker. Då tillkommer det. Medan vissa är med det. Bränsle tillkommer ju alltid. Skatten tillkommer oftast, och det är ingen fara om det är en laddhybrid elbil, för den är väldigt låg, den är 30 kronor i månaden. Men tar du en Volvo XC60 diesel, då skulle det kunna vara 1000 kronor i månaden i fordonsskatt. Vilket många då inte kanske riktigt har hängt med, för förra bilen vi körde var ju inte skatten så hög.
Har det med bonus malus att göra?
Ja, bonus malus, där man då vill, så kan man säga, premiera bilar med låga utsläpp, vissa typer av utsläpp, och så istället så lägga en högre skatt första 3 åren på andra bilar. Och då måste man också hålla reda på vad är skatten första åren, och då beror det på hur gammal bilen är man köper. Men det jag vill komma till egentligen, Mm. Vi har vant oss vid det här, vi har sett så låga. Så när vi nu ser en summa 29,95 i en annons, då tänker vi att det här är ju en privatleasing. Problemet är, ibland kan det vara att det är en privatleasing, men priset förutsätter att du betalar 12 000 i kontantinsats som är borta. Och de 12 000 ska du också räkna med och lägga på dem. De kan du ju lika gärna lägga i byrålådan, och så tar du upp en 36-del varje månad och tänker.
Ja,
nästa är att många handlare är lite fult, tycker jag, bara annonsera ett avbetalningsförslag. Där du alltså tar ett lån och man väljer att avbetala med takten 19,95 i månaden. Men det säger ju ingenting sen om det motsvarar kostnaden för bilen.
Nej, verkligen.
Så att man får vara liksom observant på vad är det faktiskt för siffra jag ser. Jämför jag äpplen med päron när jag jämför olika privatleasing? Och sen hur ska jag då jämföra den kostnaden med om jag köper och äger? Och det är där ofta det svåra att göra. Jämföra en privatleasing med en annan privatleasing, det är ofta ganska lätt. Det är bara att läsa, ingår det försäkringsskatt eller inte och sådär. Men jämföra med att köpa den. Och vad ska man säga där? Det beror väldigt mycket på det här drivs mycket av bilimportörer och alltså generalagenter, för det här drivs inte av bilhandlarna, för de, hur man säger, jo, det drivs av bilhandlarna, men de som skjuter till pengar i det här, det är importörer och fabriker och liknande, för att de vill hålla produktionen igång och sälja bilar. En begagnad bil har de liksom inget, de är inte inblandade i det, så därför skjuts det alltid, då är det bara handlaren själv. Så att när du kan hitta en vettig privatleasing eller bra, det är om importören eller fabriken har valt att så att säga sponsra den biten. Ungefär som du köper en bostadsrätt och de säger första 8 månaderna gratis eller något sånt där.
Just det.
Så att här är ju att det finns pengar bakom skynket som du som kund inte ser, som gör att den här månadskostnaden blir bättre än den skulle bli om du köpte motsvarande bil ny. Mm. Men det är många då jämför med kanske att ska jag privatleasa en ny bil, alternativt begagnat, eller ska jag köpa en begagnad bil? Och då är det ju också lite äpplen och päron vi jämför. Men för många verkligen. Är det kanske helt okej jämförelse, och då blir det mer vad är billigast då, och då blir det väldigt mycket det beror på.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, för man, alltså typ som så här, när jag pratar med min svärfar, han menar ju så här, men det bästa som det är att köpa en 3 år gammal bil, det har det alltid varit liksom. Lisa är inte liksom något, det är inget man ska göra, för det är liksom bilhandlarna har ju räknat på det här så att de själva ska tjäna på det liksom. Det är inte. Nu citerar jag honom då. Håller du med om det här? Kan du, eller skjuter du ner hans argument här? Liksom?
Nej, jag skjuter inte ner hans argument. Men jag skulle akta mig för att säga att det alltid är bästa valet. Men det kan många gånger vara ett bra val. Det kan finnas bättre val. Det kan finnas sämre val. Men som tumregel kan man säga att man får backa bandet och se var kom den tumregeln ifrån. Jo, den kom från förr. Där man sa att bilar följer väldigt mycket första åren och låt någon annan ta den smällen. Den är fortfarande tekniskt ganska ny och bra. Den har kanske gått någonstans mellan 3 och 6 000 mil. Du kan köra problemfritt i ett antal år. Så utifrån den aspekten så tänkte man ju så att säga rätt. Men då blir det ofta många gånger som man jämför äpplen med päron. Att ska vi jämföra med ny eller inte? Där du i perioder, som jag sa, jag hade en Kia EV6 som jag fick mycket mer än jag gav för. Det var ju, och den var ju splitter ny. Jag har haft ett antal Tesla som har blivit delvis åt samma håll. Det här beror ju då på vilken begagnad bil du köper, så att du köper rätt bil till rätt pris. Ja, så precis, du inte köper fel bil till fel pris, då blir det jättetokigt. Nej. Även fast den är 3 år. Så att det är att göra sig lite för lätt för sig att säga att det räcker att bilen är 3 år, så är allt frid och fröjd.
Mm. Ja, men precis. Men du menar så här, det finns bra, man kan komma åt bra leasingavtal.
Ja, det kan man. Men man kan också säga att för 2-3 år sedan var det mycket lättare. För då var de subventionerade, fel ord. Men att det inte var nästan knappt någon ränta gjorde att det var väldigt lite räntekostnader att behöva betala. Att det fanns, om det var en elbil, det fanns en elbilsbonus, gjorde också att kalkylen såg väldigt bra ut. Att värdeminskningen just nu några år har varit extremt låg, vilket då de som gjorde kalkylerna rent krasst räknade med att den här bilen kommer att sjunka mycket i värde. Ihop med vissa andra saker kan man säga gjorde då att det blev ofta nästan billigare att ta en ny bil på privatleasing och köpa något liknande begagnat, vilket var jättekonstigt. Idag är det
lite så här. Nej, precis. Är det lite som jag ser så här, Tesla har ju typ 1,99 i ränta liksom.
Ja, och det tycker man ju fantastiskt lågt och bra. Men man ska ändå veta att det är en bil som kostar 600. Nu höjde de här, höjt priset 2 gånger den senaste månaden. Kostar en bra bit över 600 000 i regel, den modellen de flesta tänker på med vinterdäcket. Som en modell Y4-driven med vinterdäck. Idag tror jag den kostar 660 000 ungefär. De höjde den här häromdagen. Man ska ha respekt för att det är mycket pengar. Och även om det är en låg ränta att få låna, liksom ha en sån bil. Så om den faller i procent någonting, så är det många kronor den faller. Ja. Om du räknar en sån om 3 år kanske är värt 380 000 någonstans. Ja, men då ska du minska från 660 till 380. Det är 280 000. Du ska ta. Och tar du bara en sån, man tar min räkning till exempel. 280 000 delat i 36 månader. Det är 7700 bara i värdeminskning. Då har vi inte räknat ränta, inte däck, inte... service behöver man egentligen inte på Tesla, så det kan man hoppa över, men däck, räntekostnad och så att däremot kan det vara då för vissa, för den kan ha ett lågt förmånsvärde, så för en företagare kanske kalkylen ser bättre ut.
Verkligen. Du, jag vet att när vi pratade senast, så du tog ett exempel, jag kommer inte ihåg vilken bil det var, men du hade ju en, jag tror det var någon kund som hade hittat en leasingavtal. Vad var det? 49,95 eller någonting. Och det lät jättebra liksom. Men så visade du på de här extra, allt de extra utgifterna som tillkom. Kommer du ihåg vilket exempel?
Jag tror det var en Peugeot 5000.
Ja, exakt.
Tror jag
exakt.
Vi kollade på. Nej, då stod det så här. Då tyckte man, men det såg ju bra ut. En ganska stor bil. Och jag undrar mig till och med 7-sitsen, det minns jag inte riktigt. Men någonstans en ganska stor bil. Så, men då ser man, ja, försäkringen tillkom, bör man kolla vad den var. Den var ju kanske då någonstans en 500 i månaden, någonstans 3-4-500 i månaden, det vill säga 4-5-6 000 per år. Sen visade sig att den krävde 19 tum, så ville du köpa vinterdäckna Peugeot var det 29 000. Jag skulle tro vi kan hitta dem för 22-23 000 någon annanstans. Och då tänker jag så här, ja, du måste ju på något sätt få tag i vinterdäcken, köpa, hyra eller någonting. Den tillkom ju. Det här var, undrar om jag minns, om det var en bensinbil också, så att då tillkom ju fordonsskatten, vilket precis. På den här bilen säkert var, det minns jag inte, men 500-700 kronor i månaden. Och sen ska du då ha bränslet på det. Och när man då la ihop det där, ja, men då blev den här 5000 kronors bilen, och så kanske körsträckan var bara 1000 eller 1500 mil. Så fort blev den här 4-5000 kronors i månaden bilen en 8-9000 kronors i månaden bil.
Exakt, det är en där man då kan hitta skillnad.
Mycket, ja, kan man hitta mycket bättre kanske alternativ eller billigare eller vad man nu, eller så är det ett väldigt prisvärt, men jag ska säga nej. Och där blir det också utifrån den som då kör 3000 mil, då kanske det blir en jättedålig kalkyl. Men den som bara kör de här 1000 milen, ja, men då kanske det kan bli rätt bra. Så det beror mycket på liksom din situation själv liksom.
Ja, och den tyckte jag var så himla konkret, och i och med att vi har ju sagt i tidigare avsnitt att vi letar efter, ja, men så här, vi har kollat på leasing och sådär, men också efter vårt möte, jag tyckte det som jag tog med mig jättemycket, det var det här att hur viktigt det faktiskt är att göra den här, att hamna på rätt marknadsvärde.
Ja.
Hur mycket det ändå slår, alltså så här, lägger jag mig 10 000 kronor i fel. Säg att vi tittar på en bil som kostar 260 000. Och så köper vi den istället för 270. Det är alltså 10 000 mer på 36 månader. Vad sa vi att det blev?
278 kronor i månaden.
Ja, precis. I månaden.
Ja.
Det låter inte så mycket i... När man tittar på 260 eller 270 000 för en bil. Men kostnads månadsvis så blir det...
Nej, och vi tittade på några bilar. Vi såg ju... Om vi tittar på det vi upplevde alltså visuellt i annonsen med miltal, årsmodell, utrustning som likvärdiga bilar, så hittade vi dem mellan 260 och 320 ganska lätt.
Precis.
Det vill säga att det går ganska fort. Om vi höjer det, det går ganska fort på den typen av bil vi ser för 300 000 kronor att hamna 10% fel, alltså 30 000 fel.
Mm-hmm.
Och hamnar du 30 000 fel, det börjar närma sig en tusenlapp i månaden. Alltså, det är 30 000 på tre år.
Ja, för jag gillar det för att jag och Karin har varit väldigt mycket inne på så här, ja, men tänka på räntorna och liksom bränslekostnader. Men du var med så här, men alltså absolut, det är jättebra, men titta på den här, vad ni faktiskt gör för affären för liksom. Det slår mycket hårdare.
Ja. Liksom. Och många då som tar nästa nivå, de säger också, jo, för då brukar man säga att andrahandsvärdet är superviktigt. Men, och då ska man med sig att det resonemanget baseras ofta på att du köper en splitter ny bil med ett fixt pris och det kostar lika för alla. Men då ska man veta, om jag ska vara ärlig, så i bilbranschen finns det de som har 0% rabatt. Största rabatten jag har sett på ett storkundsavtal, det var 27%. Och då ska vi veta att det är något superovanligt. Det ser nästan inte ut så idag. Det är ingen som har det på en elbil. Så ni ska inte kunna tro att ni kan få 27% rabatt. Det är inte det jag menar. men bara mer så att om man då tänker att en har köpt en bil med 0% rabatt och en har fått 27% rabatt.
Mm.
Bilen kommer ju vara värt lika mycket om några år. Det innebär att en kommer ju ha en mycket större värdeminskning än den andra. Och det man då pratade många gånger om, det var liksom... andrahandsvärdet är så viktigt, men det man har tappat bort, och framförallt på de begagnade bilar, det blir att inköpsvärdet blir ju extremt viktigt också. För det är ju lika, om vi tänker att bilen är värt vad den är, oavsett vad du köpte den för en gång i tiden.
Ja.
Så blir det liksom här vid inköpstillfället, du kan genom att leta reda på rätt exemplar. Och sen finns jättemycket att säga om det. Men som vi sa, bara att hamna 10-12 000 mer rätt, så är det en 300 i månaden.
Precis.
Och då kan man också säga att då vi pratar begagnat, så brukar jag försöka visa hur man ska tänka, hur man ska göra. För det är ganska vanligt att man hör av sig till mig, säger att jag funderar på en bil, jag har tittat på den här på Blocket, och så skickar de en länk till exempel en Volvo XC60 laddhybrid som kostar 510 000. Ja, yep. Ser jag ju direkt. Då gör jag ju alltid en sådär kontroll. Vad kan jag hitta den för bilen på Blocket som ändå fortfarande är kanske hos en Volvo-handlare och Trygg och liknande och allting.
Ja.
Och det är väldigt ovanligt att jag inte hittar någon som är 30-40 tusen billigare på den nivån, alltså en 500 000 kronors bil. Och då är det bara att tänka en sån kalkyl. Då blir det liksom, varför ska du köpa? Ja, men det var den som var övers på Blocket. Ja, okej. Okay. Det var ju bra, men du beställer ju inte på menyn på McDonald's bara för att den var längst upp i vänstra hörnet. Du går ju igenom hela menyn och funderar vad du vill ha. Så att där liksom, om de som pratar begagnade bilar, handlar om det. Nästa bit är ju också kanske så här, men man kan ju pruta. Bara för att det priset står där. Så kanske jag kan säga, jag och kollegan, vi har utbildat 800 bilsäljare i hur man prutar och allting mellan åren 2007 och 2018. Så vi är ganska väl inne på vad kan de göra och allting. Och många gånger så går det att på olika sätt komma undan lite billigare än man kanske tror. Och då brukar vi prata om det också på såna här möten och liknande. Att ja, men säljaren är ju, man ska veta att säljaren, nästan väldigt många lever på provision. Det vill säga, säljer många bilar tjänar mycket mindre pengar. Så att säljaren vill ju verkligen att du ska köpa en bil. Så delvis är ju säljaren och du på samma lag, där många tänker att säljaren är en motståndare.
Ja, exakt. Verkligen. Och det är verkligen min inställning när jag pratar med säljare. Att så här... Det är någon ond varelse som...
Ja, hemsk människa.
Som ska lura mig liksom på mina pengar.
Men att du lurar ju hans på hans provision om du inte köper någon bil.
Absolut. Så är det ju. Verkligen. Så att man försöker lura varandra på sätt. Ja.
Eller komma och det finns det även, kan man säga, alltså årsvariationen. När är bästa tiden på året att köpa bil? Och när, alltså en cab, köpa en cab i juni, det blir dyrt. Köpa en cab i november, det kan vara ganska billigt.
Just
det. Och fyrhjulsdrift kanske är tvärtom. Och i januari, november till februari har folk lite pengar. Då måste regelhandlarna sänka priserna för att få bilar, kunder att köpa. Men nu framme här i april, då kan de börja liksom ta lite mer betalt. Så att det finns ju massa variationer, naturliga variationer som gör att man kan hitta mer rätt och mindre fel om man är lite insatt.
Men säg att så här, vi, när jag kollar på den, en bil som vi tittar på, så ligger de ute, många ligger ute för typ 2,65. Liksom. Alltså hur, vad är rimligt, och då är det utan vinterdäck. Vad är rimligt att jag kan betala för den här? Om jag prutar liksom.
Och då beror det på. Det,
ja,
men, låter sig,
ja, det är klart att det gör. Ja, visst.
Nej, men säg så här. Är det en bil som har varit till salu en månad, en och en halv? För det är ju, har handlaren haft den väldigt länge, då är det ju uppenbarligen fel pris. Och då är det ju fel pris du ser på prislappen.
Eller, för jag bara berätta det där. Kan det också vara för att det är fel på bilen?
Det kan också vara för att det är fel på bilen som inte framgår av liksom texten eller något, att det är inte så bra. Det fattas någon utrustning som väldigt många vill ha till exempel. Ja. Däcken kanske är väldigt sliten. Det kan vara en del saker. Men om vi antar att det är, om vi säger så här, om det är ett normalt pris, ett normalt skick. Men samtidigt som man vet att, och då beror det också vilka bilar, han vissa chansar och vissa sätt rätt från början som vi pratar om på möten. Men säg att en bil för 260 000, det är sällan du lyckas pruta ner den 10 000, om jag säger så, idag.
Okay.
För blocket är så stor marknadsplats att om handlaren sätter ett pris, om det här är en begagnad bil handlaren byter in, och så bestämmer de, den här bilen är värt 260 idag. Sätter du ut den på en annons och du ser den annonsen om 2 veckor, då har de ju försökt sätta ett pris så den här bilen ska vara såld inom kanske en månad eller någonting.
Ja.
Och då vill de inte liksom pruta mycket mer än kanske 10 000 på sån bil. Du kanske kan få med några vinterdäck och pruta något brus. För idag är det så tydligt vad sån här ska kosta. De kan liksom inte sätta ut den för 290.
Nej.
Och chansa. För det är liksom ingen bra business att chansa sig fram i livet som handlare.
Nej, jag fattar.
Är det däremot att marknaden har svängt och det hände något och den har stått i 4 månader och de precis har sänkt den 10 000, 20 000. Då kanske du bara kan pruta 5 000. Har de inte sänkt den när den har stått i 5 månader, då kanske du kan pruta 40 000. Inte på en bil för 260 000, men en dyrare bil. Så mycket har att göra då med hur den priset har varit i förhållande till. Men generellt sett är det ofta så idag att är det inget konstigt, har de satt rätt pris på den, då är det ofta svårt att pruta 10 000. För att de har satt rätt pris, då har de satt för att den ska säljas. Har de satt en sån där, ja, chansar, och det här blir framförallt om det är dyrare, säg Mercedes, Audi, BMW med mycket utrustning för 700-800 000 eller något sådär, då kan de helt plötsligt kan gå och sänka priset 50 000 över en natt bara. Och råkar du då komma in just då kanske du tycker att du lyckades pruta 50 000. Men det var egentligen att handlaren var beredd och han har sett att det här ändå fel pris. Så jag kan ju berätta den jag hade häromdagen, hon hjälpte, och den bilen hade de precis satt ner 10 000, så då hade den hamnat rätt i pris. Vi pratade rätt mycket om hur jag skulle kunna pruta allt. Men jag tror att det slutade med att hon fick med vinterdäcken och kunde pruta 2-3 tusen kronor på den bilen. Och då var den, och då kan vi säga så här, när vi sökte fram den på blocket på alla de bilarna, så var det den mest prisvärda bilen redan från början. Och det var en bil på 160 000. Så någonstans då fanns det inte så mycket att pruta på en sån bil.
Just det, men som, om jag tittar på den kostar 265, är det rimligt att jag får ner den till 260 plus vinterdäck med?
Ja, det skulle jag säga ungefär. Men där någonstans, många tror att, ibland ser man prissänkning med 40 000 och så tror man att handlarna tjänar 40 000 på alla bilar liksom så här, hej och. Det gör de i regel inte. Alltså, visst, de kanske kalkylerar att de ska ha 30 000 i vinst på en sån här bil. Vill säga, skulle vilja byta in en sån här bil, kanske de säger, men du får 230 000 för när vi sätter ut den för 260. Men sen ska de ju täcka lokaler, försäkring, personal, pang och allting. Och när de då sänker en 30 000, man tycker att ja, men nu är det superbilligt, liksom, eller ja, då går de egentligen back på den. Så att någonstans att man tror... man inbillar sig när de har sänkt 30 000 att då har de liksom bara, då tar de bort luft och tjänar mycket pengar. Men det är helt enkelt en missbedömning de har gjort då. Eller marknaden ändras så snabbt. Just att det. De helt enkelt bytte in den fel.
Mm.
Och de kanske inte bytte in det rätt som det var då, men sen svängde de av någon anledning och då blev det fel.
Ja, men precis. Och du är inne på inbyte, för vi har ju våran bil nu. Ja. Och vi tanken är att vi ska sälja den då och betala en del av den andra nya bilen med våra pengar. Vad, alltså, det var ju ganska roligt, för innan, det berättade jag, Karin hade en Fiat 500 innan vi köpte den här Kian då. Och den köpte hon för, jag tror det var 119 000. Alltså hon köpte en ny bil som hon cashade. Och sen så sålde vi den när vi hade träffats 4 år senare hon köpte den. Tror jag vi sålde den för 89 ungefär. Mm. Ganska bra affär på en ny bil, kan jag tycka.
Ja, och då har man råkat hamna lite rätt i marknaden. Så att säga. Man köpte den vid rätt tidpunkt och sålde den vid rätt tidpunkt.
Precis. Men frågan är nu så här, när vi ska sälja den här nu, ska man sälja den privat? Ska jag lägga ut den på Blocket, försöka kränga den privat? Eller ska jag ändå gå till en bilhandlare, alltså kanske byta in den mot där jag ska köpa den? Är det fördelaktigt liksom? Eller hur hade du tänkt?
Jag rekommenderar alltid så här. Idag är det ganska lätt att få några bud av olika handlare och allting. Det vill säga, man behöver inte åka runt och fysiskt visa upp den, utan man tar kort på bilen och framförallt är ärligt, tar kort på alla bucklor och repor, mäter däcksdjupet, tänder kort på serviceboken och berätta, och är det något fel, vet, luftkonditioneringen funkar inte, ja men säg det då. Och så kan man skicka det via mail till ett gäng handlare. Det finns en stora som de är super, jag har varit inne och sen en av de största handlarna är deras, jag ska säga, tänk om du sett en sån här film med en aktiehall i New York där du går in och det sitter mängder av människor med skärmar. Så ser det ut på deras huvudkontor, kan jag säga. Jag kan inte säga vilket det är, men det är gigantiskt stort. Alltså det sitter många människor där och köper in och säljer bilar på distans, för att helt enkelt folk masas inte till en handlare idag.
Kan du inte säga vilket det är?
Nej, vi ska inte göra det. Nej. Men någonstans så tänker vi att mejla till ett gäng handlare, framförallt också till den där du funderar på att köpa bilen, så har du en grundplåt med, och det kan skilja. Vi ser om er bil som ni minns inte, men vi säger att den är värt 120 000.
Mm.
Så kommer ni nog ha bud mellan 90 och 125 000 någonstans. Alltså det kommer vara ganska stor spread.
Ja.
För det kan också göra med om de är sugen på att få in en sån, eller tro på dem, eller säljer det märket, eller rätt kategori. Mm. Och sen har man då med sig det, okej. Okay, kan man titta på Blocket, vad ligger de billigaste på Blocket av typ ungefär samma årsmodell, samma bil, samma skick? Och då ser man ofta att, ja men klart, säljer jag på Blocket kan jag nog många gånger kanske tjäna 10 000 kronor på en sån bil.
Mm.
Men då ska du ju sitta och svara alla människor som lever på att köpa och sälja bilar privat, om jag tycker så.
Mm. Mm.
Du ska visa upp den, du ska städa ur den, du ska göra massa. Och idag är det, Blocket har till och med tagit bort möjligheten att lägga in telefonnummerannonsen, för att folk blir lite, alltså, eller du kan lägga in det, men det läggs inte in default. Blir nerringda, alltså jag har ju köpt och sålt massor av saker och bilar och på Blocket, men det, det är ingen, det var mycket behagligare och trevligare för 10-15 år sedan. Så att jag skulle säga att ta in handlarbud som grundplåt. Fundera på liksom om du tycker det är värt att greja privat. Och då kan du titta på Blocket och se ungefär vad du kommer att kunna få.
För jag har en kompis här som sålde sin, de hade en V40 som andra bil. Och då lade han upp den på Blocket. Och då blev han kontaktad av en herrans massa handlare.
Ja, för de har för lite bilar som går den vägen också och köper in bilar.
Precis, och det är också en väg, tänker jag, man skulle kunna göra.
Och någonstans kan man... Och det är också så här, är det däremot en bil för 300, 400, 500 000...
Ja.
Så är det ganska svårt att sälja den privat, för att den som köper den, ofta en bil de måste sälja vid sitt inbyte. De behöver kanske ofta ordna någon finansiering, och inget av det där regel kan eller vill du hjälpa till med. Och då blir det liksom att du som enskild säljare når bara de kunder, och du vill dessutom träffa de som är vettiga och som kan casha den i stort sett. Och då blir det lättare att sälja de bil för mellan 30 och 200 000 än en för mellan 300 och 600 000.
Precis. För tittar jag på vår Kia Sportage, ligger på mellan, ja, runt 145 000. på blocket med den årsmodellen och de miltalen. Och det, när jag pratat med handlare, då säger de liksom, ja, men den där ligger där, vi kan tänka oss att ge 125.
Ja.
Det betyder att, ja, men 25, eller blir det 20 000 däremellan som de vill kunna tjäna in på det.
Ja. Vilket är väldigt lågt, för det är före deras omkostnader och allting, och ex-moms och kanske och allting. Det finns massa faktorer inblandade. I det här fallet finns ingen moms inblandad i man säljer en privat. Men...
Nej, men då tänker jag så här, vad, för jag kan tänka mig också att jag kan inte lägga ut den på blocket för 145 privat. Då kommer man gå till en bilhandlare.
Nej, ja, precis. Så tittar du på blocket så behöver du liksom sortera fram likvärdiga bilar, sortera dem på billigast och så se liksom vad ligger, om det finns några privatbilar här eller är det bara bilhandlare som säljer den bilen. Då kan du liksom räkna ut att du behöver troligtvis vara billigare än dem för någon ska köpa.
Ja.
Och då ser man till slut en sån här bil, vill, kan du köpa sån här som handlar för 145, då vill du då kanske inte betala mer än 130 av en privatperson utan garantier.
Nej. Precis.
Och då blir det så att du kan tjäna 5 000 kronor kanske på att göra, ja, det. Så det, det beror lite på.
Precis. Ja, men vi är inne på det lite. För det, vi, det jag var inne på när vi pratade också, det var så här, hur fasen vet jag att jag gör en trygg bilaffär? För där är jag, alltså vi, jag och Karin som inte, vi kan ju ingenting om bilar liksom.
Nej, och många då kanske... Många, om vi nu pratar lite nyare bilar, om vi pratar bilar från 2015-16, om vi tar sådana nya bilar, alltså 10, max 10 år gamla bilar, och så kanske om vi tar bilar som har gått max 10 000 mil när du köper dem, då är ofta, jag skulle säga, man övervärderar det tekniska skicket, man övervärderar hur viktigt det är att sparka på däcken, och man undervärderar att, kan man säga, tänka på vem man köper den av och hur är den servad och lite sådana saker. Då har vi till exempel, om du kör en nyare Kia, då är det 7 års fabriksgaranti. Men förutsatt att du har skött servicen exakt och inte gått över några mil eller dagar, har du gjort det så kommer helt plötsligt bilen vara 20 000 mindre. Så har du till exempel en Kia som du har missat en service och har rullat 100 mil för mycket, eller det gick 14 månader mellan servicetillfällen istället för 12, då har inte bilen 7 års garanti längre. Och då är det ju det du behöver kolla, och det gör du ju inte genom att gå och sparka på däcken liksom och titta på lacken, utan då måste du titta och prata serviceboken eller kanske nästan kolla med en Kia-handlare att garantin fortfarande gäller på den här specifika bilen. Det är det ena. Det andra är också att inse att om det strular, vem är det nu som ska hjälpa? En privatperson kommer ju troligtvis inte hjälpa dig alls. Å andra sidan, köper du en bil av din granne, din pappa eller Greta nere på gatan, kan det ju vara supertryggt. För du vet, du har sett den. Köper den på en mörk parkering till någon som vill ha kontanta pengar och ger växel i en guldkedja, då kanske det är väldigt osäkert, om man uttrycker så. Så privatperson kan vara både och. Annars ska jag säga, det tryggaste är att köpa ett visst märke av den, alltså av den märken. En Volvo av Volvo, Toyota av Toyota, VW av VW och så vidare. Det vill säga att deras eget märkesrepresentant säljer bilen. För då har du en hel generalagent och fabrik och goodwill och allting i ryggen där, som så att säga hjälper till om det blir något strul.
Och de har jag tänker att de har någon heder, vad fan ska man kalla det?
Ja, de vill alltså hålla upp sitt rykte, och de vill vara liksom, de försöker hjälpa. Sen kan de inte alltid göra det, men de vill gärna hjälpa dem de kan. Och de kanske också kan få stöttning ekonomiskt att hjälpa dig från importör eller fabrik, så de behöver. Händer det något stort behöver de inte ta hela smällen i sin egen plånbok. Nej, just det. Nästa stora är kanske om du köper en Volvo av en VW-handlare eller en Toyota av en Kia-handlare. För de är ganska, när de säljer ett främmande märke, är de, alltså, i begagnathallen, är de ändå ganska noga med vilka bilar de har där. För det är samma deras eget rykte. Så skulle de råka byta in en bil och känna att den här känns lite, då ser de till att den så att säga hamnar hos någon annan mindre skrutthandlare eller något ute på landsbygden eller något sånt där som de inte har någon koppling med. De ska inte få någon badwill om det händer något. Eller helt enkelt, den har gått för långt. Det är liksom inte deras profil att sälja sådana bilar med det värdet och den milen. Så att köper de en stor märkeshandlare på något sätt, deras egna märke, det är väldigt tryggt, ska jag säga. Och sen blir de fallande skalad, och pratar vi om handlare, de som kanske är minst, hur ska jag säga, tryggt, och det är såna här Berras ärliga bilar där alla bilar kostar mellan 20 och 60 000 någonstans. Den typen av handlare, det är ju deras egen ägarens privata plånbok som ska lösa något sönder. De handlar med bilar som är väldigt lite liksom, marginal och pengar i, så de har inte råd att ta en massa smällar och fixa grejer. Det är också kanske de, vad ska jag säga, den typen av bilar, det skicket på dem blir då ganska avgörande. Och någonstans ska man veta att ska de sälja en bil för 50 000 kanske man kan ha köpt in den för 40 eller för 30-35. Och det innebär att de har ju köpt den väldigt billigt och det kanske liksom finns en anledning eller inte. Men någonstans blir det att de har ganska stora incitament att inte hjälpa dig i onödan, om jag tycker så. Så att håll dig till desto större handlare, desto bättre. Alltså, men då jag menar inte fysiskt att det måste vara ett stort märke, eller något, men liksom en märkeshandlare. Eller en sån här stora kedja, för de är ofta liksom, de har processer för hur det ska gå till, medan ärliga Harrys bilar i blå måla kan ju vara väldigt trygg om man är känd på orten, men då vet man i regel om det är en bra handlare eller inte. Men är det i Stockholm till exempel, det finns ju väldigt många som heter allt möjligt, som kanske bara funnits något år, de kanske, det är ju det att få du strul, den firman kanske inte ens finns kvar om ett år, ja då hjälper ju inte mycket garantier vad de har lovat. Medan om du köpte det. Volvo, så kommer nog Volvo att finnas kvar även om just den handlaren har gått i konkurs. Så att vill man ha trygghet, då håller man sig kanske till märkeshand, men då blir det också bilar, de har inga bilar för 50-70 tusen liksom. De har bara dyrare bilar.
Ja, för det var lite så här, det finns, av den vi tittar på så finns det ju liksom mindre bilhandlare liksom, så här Jönköping fast någon och sådär. Så jag frågade ju innan här liksom, så här, är det otryggt att köpa hos, ja, jag vill inte nämna dem här, men de som jag nämnde. Är det otryggt för mig att köpa från dem?
På distans menar du? Eller vad tänker du? Köpa från små filmer? Alltså,
nej, de som jag nämnde här innan mötet, eller innan vi drog igång podden.
Ja.
Kommer du ihåg vad det är?
Nej, det var det jag inte kommer ihåg.
Jag bipar det i efterhand där. Jönköping.
Jaha, ett okänt märk, ett okänt namn som jag aldrig har talat om. Nej, alltså ja, det är en större otryggheten att köpa den av, om det nu sen får vara en Volvo att, eller Volvo då, att köpa dem en Volvo-handlare på orten. Så är det klart, det är mycket mer otryggt att köpa av ett litet okänt namn. Och jag som har varit i bilbranschen i 25 år känner i regel igen namnen på åtminstone alla stora kedjor och stora märken och allting. Och vet att det här är en Volvo-handlare, det här är en Toyota-handlare, en Kia-handlare. Medans namnet kan ofta, om det är liksom ett specifikt ortsnamn, till exempel Faluns bilvård eller något sånt där, så är det ofta en liten skrutt. Eller om de har, i vissa fall, om de har namnet med eller heter PR-bilar eller något sånt där. Men då får man nästan kolla på hemsidan och se, för man ser vilken typ av handlare det är.
Ja, men precis. Men borde jag liksom så här, nej, köp inte från dem?
nej, det skulle jag inte säga. Utan det, då skulle man nog säga så här, kan du välja, köp exakt en likadan bil hos en större handlare. Men ofta kan man kanske inte välja. och då får man mer börja kolla på lite bil. Okej, den här bilen kanske kolla i bilregistret eller car.info som är en jättebra sida. var kommer den här bilen från? Var har den gått? Vad har den rullat som liksom innan? Ja. Har den gått då på Östersunds kommun innan, gått på NCC eller någonting, och sen har de köpt den. För det är så att bakom skynket finns, jag tror till och med visar, alltså mycket bilhandlaraktioner där bilhandlare får köpa in, och chans där vi som privatkonsumenter inte köper bilar, där leasingbolag och vissa andra lägger upp bilar, så att de kan mycket väl ha köpt den direkt av på något sätt NCC, Östersunds kommun eller liknande. Och då är det mycket tryggare att köpa en sån än en som har haft 7 stycken ägare. Och det var Nisse Karlsson som bytte in den. För liksom, han hade den bara i 2 veckor och så sålde han den. För varför sålde han den så snabbt? Så att då blir det viktigare att kolla på specifika bilen. Men det hjälper ju inte om det sen av en slump blir problem med bilen. För då är det den här lilla märkeshandlaren du ska vända dig till. Och då kanske du bor i Göteborg och så har du helt plötsligt 30 mil dit. Medan om du har köpt av till exempel din bil, eller vill säga köpt av Skoda i Sverige någonstans, då kan du vända till närmaste Skoda-handlare och lösa kanske på något sätt.
Men det känns det som att det är större risk att det är fel på bilen bara för att det är en mindre handlare?
Både ja och nej. Jag skulle säga sannolikhetsmässigt ja. Och egentligen förklaringen till det är det att, det, jag ska säga så två exempel. Om du är missnöjd med en Ford, då köper du i regel inte en ny Ford.
Nej.
Då byter du kanske in den hos en Toyota-handlare. Då precis. Står den kanske inte hos en Ford-handlare. Då står den hos en annan handlare, för du vill inte köra Ford längre. Det gör ju kanske att de här små skutthandlarna får in mycket såna här udda märken som man liksom kunden har hittat en annan bil och alla vill bli av med den. Det andra är också att märkeshandlarna idag har ofta en ganska fysiskt liten begagnat hall och ganska mycket fokus på kanske max 3 år gamla bilar, de får inte gått mer än 10 000 mil. Det gör att när du då byter in eran Kia som hade gått lite längre hos en handlare, så kanske de i själva verket, det är inte de som byter in den, utan de skickar den direkt vidare. De har alltså tagit in bud av handlar, hur ska jag säga, kompisar låter jättefel, för det är inte det det handlar om, utan de kanske lagt ut den på sina intern handlarsajt för bilauktioner, och så säger de så här, men vi fick bud på 125 000 för din bil, så vi byter in den för 125. Då hjälper de dig rent praktiskt att de tar bilen och nycklarna, ger dig 125 000, sen löser de så att den hamnar hos den som köpte den.
Just så, det. Det är typ så Leaseplan gör. Jag pratade med dem i telefon. Det lät lite som att det var, de bara, det är inte vi som köper in den, men vi tar in bud, typ, sa han. Eller vad
det var. Ja, det vill säga att de tar in bud och du får det de får för den. För de vill egentligen bara hjälpa dig, för de vill ju sälja sin nya bil. Men det innebär att den kommer aldrig att hamna hos Leaseplan, för att din är en sån bil som har gått lite för långt. Och då hamnar den hos en lite ärlig Harrys-bilar någonstans, eller någonting, någon mindre handlare.
Just det. Ja.
Och den hamnar inte hos Volvo i Uppsala, utan den hamnar hos någon liten handlare, för Volvo Uppsala är likadan liksom, så här. Och det gör ju att hos de små handlarna, kan man säga, där samlas de här bilarna med liten, av olika anledningar lite större osäkerhet, ihop med alla bilar som är helt okej och legit och inget konstigt alls. Medan de, och det är därför det är tryggare att köpa så stor handlare, för de ser till att i processen styra bort alla bilar som de bedömer har någon risk inblandad, bara på grund av kanske att åldern eller något vis, inte att det är något fel på bilen, men sannolikhetsmässigt är det större strul med en sån, och de vill bara ha liksom, det de vet är glider igenom processen, inte behöver rekondas, repareras, få garantigrejer på.
Ja, men precis, för när jag pratade med de där vi köpte den här bilen, Då sa de att vi kan ta in er bil för 127 000, men då behöver ni köpa en bil härifrån.
Den är tänkvärd, om vi säger så. Förr i världen sa man ju så här, jo, men du vet, det är mellanskillnaden handlar om att du får betala dyrt, men du får mycket inbud. Idag är det inte riktigt så. Idag är ofta försäljningsaffären en ren affär och inbytesaffären en annan affär, och sen blir det vad det blir.
Yeah.
Det jag skulle tro de menar är så här, vi lägger inte besvär på att hjälpa dig, för det tar personal, resurser, tid för oss, bara för att du ska bli av med bilen, då du inte köper någon av oss. Då är det bättre att vi lägger den energin och tiden på att hjälpa en kund till oss. Så att det är nog i det fallet, om jag bara skulle gissa, inte att vi lurar dig och bjuder mer än vad vi säger, och sen så tar vi mer betalt av den andra, utan det är nog snarare en ren form av arbetsprocess, vad ska jag säga, renodling, att men vi hjälper inte kunder att bli av med bilar, utan vi hjälper kunder att bli av med bilar som köper bilar hos oss. Så att det är nog inte, det är nog där det ligger mer, tror jag, än att vi kommer tjäna massa pengar där och nu lurar vi dig att du får mer än vad du får.
Precis. Ja, där är superspännande. Du, jag känner att vi börjar närma oss något slags slut.
Ja.
Har du något som du känner så här att vi inte har täckt här? Jag tycker vi har täckt.
Ja, nej, men jag tycker vi hade täckt allting. Alltså, ska man ge något råd? Ta lite tid på dig. Alltså, stressa inte, utan tänk, okej, när ska vi byta den här bilen? Och kanske stå inte bara den dagen att nu måste vi byta bil inför semestern nästa vecka. För då kommer du troligtvis att göra en sämre affär än om du tänker kanske under vintern. Ja, men nu till sommar, nu till våren börjar det vara läge att byta bil. Ska jag börja fundera på vilken bil vi ska ha? Ska jag ta hjälp av någon? Ska jag börja åka och testa några olika bilar? Ska jag göra en reparation? Alltså liksom att vara... var ute lite i tid så du inte kommer på det veckan innan, för då blir det jättejobbigt. Och sen när du väl liksom börjar komma dit, att kanske stressa inte, utan de flesta bilar finns det ganska många exemplar av.
Så
kolla igenom det innan. Och sen är det också så skillnad om det är ny eller begagnad. Nu har ju varit mycket fokus på, kan man säga, begagnade bilar då.
Mm.
För att nybilsvärlden är lite mer annorlunda. Då kommer vi in på företagsrabatter, förmånsvärden, tjänstebilar, vilken är egen värld. Men om vi tänker oss en privatkund. Mm. Det är väl lite mer, låt det ta, jag brukar säga så här, jag höll faktiskt en föreläsning om det här vi pratade, så det här är 30 år sedan. Nej, men det var faktiskt ditt livs näst största affär. Alltså inse att bilen kommer troligtvis att vara ditt livs näst största affär du gör, utöver boendet.
Ja.
Både i pengar inblandat och i månadskostnad.
Mm.
Och så tänk hur mycket energi du lägger på huset.
Mm,
och kanske hur lite energi många lägger på bilköpet, att lägga lite tankemöda kring det, vad ska jag göra, så, och det blir fort, de där 100 lapparna i månaden blir fort 1000 lappar per år och blir fort 5, 10, 20, 50 000 på ett par år, på en ägandeperiod. Och det är kanske det som det jag lever på, att ta min hjälp, det kostar, om det är en privatperson, 4 500 just nu. Var det en företagare kostar det 5 600 plus moms. De pengarna kan man spara igen väldigt fort.
Ja.
Att göra rätt. Och framförallt inte göra fel.
Ja, men verkligen. Ja. Det tycker jag verkligen. Och, alltså, jag känner lite så här, jag känner lite stress kring att jag vill ha en ny bil nu, för att jag ser hur så här, min blir äldre varje dag, att den blir mindre värd. Och jag kanske inte ska behöva vara så orolig. Liksom.
Nej, men alltså det är ganska ofta jag sitter det. Och många gånger som jag hade den här om dagen, han satt i en Volkswagen Polo 2020, jättefin, jätteeftertraktad med automatlåda. Bodde i Stockholm, ville ha en elbil, för att på sikt får man nog inte köra elbil där han jobbade. Mm. Och jag sa, ja, men du sitter i en väldigt bra bil. Det är inte, brinner inte i knutarna och den faller inte mycket. Din bil, den han hade då, det är ingen service på gång som är dyr. Det är inget liksom konstigt. Den faller inte mycket värde. Ta det lugnt liksom. Och många, men däremot en del säger, ja, men nu måste vi byta sommardäck här. Och då, ja, fast säljer det nu så inser folk att den här sommardäcken är helt slut. Så de kommer ändå vilja ha en lägre pris. Nej, så många gånger kan man då räkna fram att ja, men det ändå kanske händer ingenting oroväckande, och det beror på hur långt den har gått och sånt där. Så är det nog ingen fara om det tar en månad, den här processen, eller två.
Nej.
Och sen kanske börja, som du kanske börjar upptäcka nu när du tittar på ett antal, att på den här nivån så säljs de ju hyfsat snabbt. Ja, men okej, köper jag bil på den här nivån, då köper jag ungefär rätt. Men det är klart, kan jag hitta en som är lite billigare så blir det ännu bättre, men jag är ändå rätt ute där jag tittar. Och framförallt, köp ingen som ligger här.
Nej. Exakt.
Och det är framförallt det som är viktigast. Undvik det här. Det här är good enough. Och det här är lite bonus och överkurs om du fixar.
Mm. Precis. Verkligen.
Så att låt det ta lite tid och kanske tänk igenom det. Många kanske mer så här bingo, blunda, det här kommer bli jättedyrt.
Mm. Ja, men verkligen. Ja.
Och så gör vi ju inte med hus. Bingo, om du ska byta hus, jättejobbigt. Ja, nu köper vi ett hus.
Nej. Nej, där är man lite mer eftertänksam. Det tar också med mig nu här, att det är verkligen näst största utgiften faktiskt,
ja.
Som man kanske har.
Ja, och skulle titta in, jag vet ju att ni har ju budget och Excel, så här, skulle ni titta den och lägga ihop och lägga till, vi säger så här, hade ni haft en privat leasing, för då har man synliggjort värdeminskning varje månad.
Mm.
Hade ni haft en privat leasing likadant, lagt ihop bränslet och allting och så sett kanske 5 738 kronor i månaden.
Mm.
Så skulle ni se att det är inte mycket i hushållet som är dyrare än 5 738 i månaden.
Nej, visst. Verkligen.
På de andra posterna.
Nej, verkligen.
Och kan man då till exempel hyra bil ibland och cykla istället, så är det mycket billigare.
Exakt.
Om det klaras med det.
Ja.
Eller ha en liten bil att hyra på semestern, en stor. Det kan också vara en poäng.
Ja, exakt. Det finns ju massa tjänster där man kan hyra ut sin bil och liknande. Så att, det är ju spännande. Du, Erik, stort tack för att du vill vara med i Sparmakarpodden. Herregud, det här är så himla givande. Och som sagt, elbilsexpert.com, eller hur?
Ja.
Och där finns dina kontaktuppgifter och liknande om man vill ha rådgivning av dig.
Ja.
Vilket jag verkligen tycker att man ska göra. att man ska gå in där, och är man sugen på en bil så ska man verkligen ta hjälp av det. För att för oss har det varit, jag kan inte ens beskriva hur värdefullt, jag menar hela vår, nu låter det helt sjukt, men hela vår värld har förändrats kring, kring hela tänket kring bil. Vad vi värderar liksom, så herregud, vi kan skaffa en sån här bil till samma kostnad framöver. Ja, fantastiskt. Du, stort tack igen, och till er som lyssnade, tack till er. Kul att ni lyssnade. Skriv gärna till oss på sparmakarna@gmail.com eller på Instagram där vi heter Sparmakarna. Och glöm inte att följa oss där. Så hörs vi igen nästa vecka. Du får gärna säga hej då till våra lyssnare, Erik.
Tack att ni lyssnar, och kul, och det är jätteroligt, så ser vi om vi hörs framöver.
Verkligen. Ha det bra. Hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.